Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Hallå gott folk och välkomna tillbaka till Room Service. Jag är lite sprittig idag. Det har varit en trevlig dag med information som har släppts om att Kiss-dokumentären ska visas på SVT och lite sånt. Så att jag är lite sådär, tjoho, och det får ni ha lite överseende med. Det här säger jag ju såklart bara så tillvida att det här skulle bli en ovanligt incoherent och osammanhängande podd. För alla de andra är fruktansvärt sammanhängande och väldigt, väldigt genomtänkta. Så, ja, Kiss-dokumentär 5 maj på SVT under K-specials flagg. Alla ni som inte bor i Sverige och inte kan se SVT, ja, den kommer ju hamna på det här som heter SVT Play också garanterat. Och kommer garanterat att få någon form av spridning tack vare det. Men ja, ni får sitta där och titta, ni som kan, och ni som inte kan får titta på någonting annat. Det är ungefär så det funkar. Just like in real life. Jag skulle även vilja ta bara precis några sekunder och jag skulle vilja tillägna detta avsnittet till en vän till mig som inte finns med oss längre. Många av er känner honom som Bad Boy, eller kände honom, och det gjorde jag också på Kiss Army Swedens forum när det var igång. Han heter egentligen Tompe Tillberg och han förlorade sin kamp mot cancern i mars. Så, och jag vet att han var en ivrig anhängare av denna podd och stort Kiss-fan med stort hjärta. Så denna podden är till dig Tompe. Tack för att jag fick vara din vän. Om någon av religionerna har rätt så kanske vi ses igen. Nåväl. Det kan ju inte komma som någon stor överraskning att jag gillar Peter Criss. Jag har redan gjort en special om hans band Alliance när jag lyckades vaska fram lite guldinformation om detta. Ni som inte har lyssnat på den, in och lyssna. Det är bland det bästa jag har gjort, tycker jag själv. Ett av de andra banden som han har spelat i och som det har funnits nästan lika lite information om, det är ju Balls of Fire. Kanske världens sämsta bandnamn någonsin för övrigt, men det kan vi lämna därhen. Det hör till saken att jag faktiskt har researchat Balls of Fire en gång i tiden. Det var när jag skrev Kattens historia-grejen, del 1 och 2, för Kiss Army Swedens hemsida. Den äger sin riktighet fortfarande, den lilla krönikan där, men det är ju många, många år sedan och information har ju lyckligtvis blivit mer tillgänglig sedan dess. Men då researchade jag och hittade vad jag kunde och fick bland annat tag i killen som spelade in de tre kända, åtminstone två av de tre kända inspelningarna, kanske även den tredje, det var faktiskt lite oklart. Han heter Mark Piotrowski och är sådär lite halvkänd för oss lite äldre Kiss-fans, för han sålde lite foto och sånt på 80-talet. Han såg ju Kiss och framförallt solomedlemmarna väldigt mycket och tog bilder och sålde i fanclub-tidningar och så vidare. Man såg ofta pick by Mark Piotrowski i fanclub-tidningarna. Mycket trevlig människa. Han skickade sina masterinspelningar till mig. Och jag tror att även den tredje inspelningen är hans. För det är master i alla fall. Det hör man tydligt att det här är ingen sjunde kassettkopia. Han skickade även lite foto på Balls of Fire. Och det hade vi verkligen inte många. Så att jag fick köpa loss en hel del grejer av honom. Och det var väldigt trevligt. Men informationen om bandet var fortfarande väldigt knapphändig. Dessutom lyckades jag få tag i två av de fyra bandmedlemmarna. Vi har ju alltså då Peter Criss på trummor, en basist som heter Robert eller Bobby Raylove, en sångerska som heter Jane Book och en gitarrist som heter John J.P. Pakalenka. Jane och John, eller vi säger Book och Pakalenka, de hittade jag på Facebook för... Ja, det måste ha varit i början av min Facebook-tid, 2009, något sånt. Och... jag passade upp, jag blev vän med dem och ställde lite frågor. Problemet var att de, framförallt Jane, var ju totalt ointresserad av detta. Och pratade om detta, och hon mindes nästan ingenting och så vidare. Så att det blev liksom tack, men jag minns inget, jag har inget sparat, jag har inga bilder, jag har inga minnen, jag har inga låttitlar och så vidare och så vidare. John Pakalenka var lite mer tillmötesgående, han försökte verkligen minnas, men han mindes inte så mycket. Det har ju kommit fram sådär i efterhand att han eventuellt hade någon form av alkoholproblem, lite oklart. Det står så i Peters bok, om man nu kan tro på det. Och det skulle kunna vara så, men det vet vi ingenting om, så det är egentligen ointressant information. Men problemet var att jag pratade med de här lite grann och de fyllde inte i någon som helst kunskapslucka. Damn. Så vad gör man då? Man låter livet gå och tänker inte så mycket mer på det. Inspelningarna hade jag, fotorna hade jag. Jag lyckades få tag i 2 konsertplanscher, hör och häpna. Nu använder jag ordet konsertplansch i dess allra vidaste definition, eftersom de är inte alls lika riktiga konsertplanscher med Kiss där det är jordglobar och monster och bomber och skit. Utan det här är 2 väldigt enfärgade A3-ark. Men från tiden, den ena var vikt, den andra var rullad och den ena var till gigget i San Pedro tror jag på The Waters Club och det andra var gigget i Palomino. För det är ju så här, nu ska vi då, ja nu börjar vi från början, jag rätar på ryggen, det är därför jag låter som att jag är en morfar på 74 år. Nu ska jag försöka bena ut idag då, Balls of Fires timeline, vad det var som hände. För det som har hänt alldeles nyligen är att den eminenta Facebook-sidan Kiss Bands Tree, som specialiserar sig på att grotta ner sig i solomedlemmarnas projekt och har lyckats hitta Ace-bilder från bröllop på 70-talet och sådär när han spelar på någon polars bröllop. Fantastisk Facebook-sida, så alla er som använder Facebook, in och titta på Kiss Bands Tree och alla ni som inte använder Facebook, som vanligt går ni miste om någonting. Den här sidan la ut en bild på Bars of Fire och skrev att någonting om att nu finns ju till och med Bobby Raylove på Facebook. Och jag bara, what? Det var ju en person jag inte har pratat med. Jag har pratat med Peter om Bars of Fire och han mindes lite grann. Och det kommer vi till. Men Bobby Raylove skrev jag till, blev vän med. Och han bara, ja jag minns alltihopa. Vi hade jätteroligt. Så då frågade jag, får jag ställa lite frågor per mail? Och det fick jag och jag fick svar inom en dag. Och fick ännu mer frågor på det. Så jag frågade, får jag lov att ringa till dig? Och han blev, ja visst, absolut. Så igår, den 3 april, satt jag i telefon med Bobby Raylove, basist i Bars of Fire. Och han tyckte det här var väldigt konstigt och väldigt trevligt. Han har hjälpt mig nu under 2 veckors tid har han hjälpt mig försökt hitta inspelningar och foto och så vidare. Och han verkligen sådär, det var ju kul att tänka på detta, det har inte jag gjort på 30 år, men det är väldigt konstigt att det ringer en människa från Sverige. Och det sista som händer, när jag har sagt tack och adjö och tack för att du tog dig tid och han sa tack så själv Alex, ha det bra, så hör man precis innan han lägger på, can you believe it? I was talking to a guy in Sweden? Det tyckte jag var väldigt roligt. Det Bobby Raylove har gjort är att han har fyllt i luckorna lite grann. Vi har fortfarande inte en perfekt bild, det kan vi inte påstå. Men precis som med Chris Alliance-grejen så har vi fler pusselbitar och man börjar i alla fall kunna skönja motivet. Sen att vi då saknar näshåret och vänsterögat och så vidare, det kanske kommer någon gång, man vet aldrig. Men jag ska försöka reda ut ungefär hur det verkar ha gått till. Och då använder jag mig av hans historier, av min tidiga research och Peters bok. För även om det är ett direkt faktafel i Peters bok så är det lite som känns som självupplevt. Och då kan vi ju använda det. Ja. Med varsamhet använder man dylik information. Peter har alltså flyttat till Kalifornien. Det gör han någon gång efter 84. Eftersom han spelar i Alliance 84 och häckar på östkusten. Så någon gång kring 1985, att av hans bok att döma, flyttar han med Deborah till Kalifornien. Och det han gör under det första året 1985, det är att han fuck around är orden han använder, eftersom han är väldigt vältalig. Och när han bestämde sig för att sluta fuck around så blev han lite sugen på att spela igen. Och nu är vi, enligt han är vi på våren 86, enligt den troligtvis riktiga timelinen är vi någonstans precis i början av 86, gissar jag. För samtidigt som han fuck around... Nej, jag får sluta. Samtidigt som han håller på i Los Angeles att inte göra någonting, i Palos Verdes, Kalifornien, så finns det ett band som består av Jane Book på sång och eventuell gitarr, om hon kan spela på den. Det verkar han inte övertygad om när han berättar sen, Peter. En basist som heter Bobby Raylove och en gitarrist som heter John Pakalenka och en trummis. Vi vet inte trummisens namn, jag ska återkomma till det senare. De spelar in en liten demo som de lämnar till Ron Raineys management. Trummisen hoppar av eller blir sparkad kort därefter. Vi vet väldigt lite om just denna tiden i bandet. Samtidigt så kliver Peter Criss in på Ron Raineys kontor därför att han har fått nys om att bandet Steppenwolf, som säkert har gjort många hits som ni kan betydligt bättre än jag. Bad to the Bone, är det dem? Eller är det Born to be Wild? Det är någon av de låtarna, tror jag. Ron Rainey är enligt Peter väldigt öppen och säger att det är ju häftigt att du söker det jobbet, men John Kay, som tydligen är någon form av sångare eller kändis i bandet, kommer aldrig acceptera en superkändis på trummor som tar mer spotlighten än vad han gör. Däremot har jag en demotape här med ett band som söker en trummis. Och det bandet, jag tror att de kan ha hetat Jane på denna tiden. För det gjorde de under någon period, om det var innan eller efter, det vet jag inte, men jag gissar på att det var innan. Peter får en demotape med ett band som heter Jane och han tyckte det lät bra. Lite poprockigt sådär. Så det sätts upp en liten träff här och man verkar komma överens och jo, men vi kan väl försöka hitta på någonting. Nu är vi någonstans, gissar jag, i februari 1986 och Peter börjar repa med bandet och umgås med basisten Robert Raylove. För det var så här att Peter fattade tycke för Robert, som i sin tur tyckte om Peter väldigt mycket, så de umgicks liksom privat. De repade med bandet på Pabst Brewery i Los Angeles, i lokaler där, några dagar i veckan. Men de repade hemma, bara de två, de andra dagarna i veckan. De umgicks ganska mycket här för att de ville båda två att bli tajta. Basisten och trummisen är ju själva motorn i ett band och de ville verkligen bli tajta tillsammans. Så de satte låtarna en efter en, liksom efter bästa förmåga tillsammans. Och sen repade de det med bandet, då med gitarristen och Jane på sång. Och detta funkar ju bra. Robert berättade för mig att samtidigt som de höll på med detta så försvann Peter lite då till en av sina grannar som vid den tiden var Vince Neil. Eftersom Vince i december 84 var med om en bilolycka där den killen i Hanoi Rocks gick bort, så blev det ju åtal och han blev ju dömd, men bara 30 dagar och något sånt. Men han var ju verkligen illa däran vid denna tiden, Vince Neil. Och Peter hade, om det var självpåtaget eller om han ville, hade fått tips av någon eller sådär, han ville hjälpa Vince att ta sig ur skiten. För Peter var, trots att det brukar heta i sådär Kiss-biografier och sånt, att Peter var väldigt deprimerad på den här tiden, så säger Robert tvärtom. He was in a very good place. Han var väldigt nöjd med att flytta till Kalifornien, han mådde bra och han ville att andra skulle må bra. Så han träffade Vince Neil flertalet gånger, åkte hem till honom och satt och pratade med honom och försökte liksom nå ut. Det gick ju tyvärr inte så där vansinnigt bra. Vince och resten av Motley var ju väldigt illa däran just under det som skulle bli Theater of Pain-turnén. Det vet vi efter Nicky Six dagbok och efter The Dirt och så vidare. Men jag tycker ändå det är fint. Alltså, där känner väl han, Peter har ju varit med i flera bilolyckor och han har ju framförallt drogat värre än de flesta andra och känner väl att okej, jag är några år äldre, jag har lite att lära, eller lite att lära ut. Så han försöker. Det tycker jag är jäkligt snyggt. Och det här var någonting som Robert verkligen bara, han nämnde det i förbifarten och jag bad honom utveckla lite. Ja, nej, men han bodde ju granne där så han ville väl hjälpa honom liksom. Och det tycker jag är jäkligt schysst. Plus att det, som Carl Linnaeus sa, det förklarar ju att vi har bilder på Peter med Vince Neil från den här tiden, eftersom de tydligen umgicks lite grann. I vilket fall, bandet som nu kommer att få namnet Balls of Fire, det hade de inte innan i alla fall. och som Peter inte tyckte om enligt sin egen bok. De repar på Pabst Brewery, bryggeriet Pabst i Los Angeles. Dessutom i slutet av april 1986, den 29 och den 30, så gör de sina två första spelningar. Det är inga konserter för folk, utan det är två showcase-gig. Jag har faktiskt lite, jag har foto från båda giggen och jag vet att det är två spelningar, för han var där, Mark Piotrowski, och fotade. Men varför två showcase-gig och varför var det fans på showcase-giggen? Hur var det reklam och sådär? Jag är lite sådär, jaha, mycket konstigt. Det vi ser på fotorna är ju ett band som ser ut som ett 80-talsband. Inte som ett 80-tals hårdrocksband, utan axelvaddar, glittriga kavajer. Det ser väldigt 80-tal ut på de tre frontpersonerna. Och så har vi Peter med pannband och linne och pannband och t-shirt. Han passar inte riktigt in. Han har dock ett väldigt snyggt vitt trumset. Så det kan man ju vara glad för. De här showcase-giggen ska väl vara lite sådär, vi måste visa upp oss. Och någonting som det verkar ha lett till är att de troligtvis har varit i studio. Det här är ju en av mina då, som de flesta av er förstår, huvudfrågor. När var de i studio, vilka låtar spelade de in, hur många och var finns den tejpen idag? Ingen har kunnat svara på detta. Jag har ändå pratat med alla fyra i bandet och John har ingenting kvar, Peter mindes ingenting alls om det. Mer än att han i sin bok nämner att det var A&M Studios, A och M Studios. Vilket var stället han häckade på då, så det kan ju stämma. Jane mindes ingenting, men Robert Raylove mindes att han troligtvis har inspelningen. Om den finns, vilket han inte minns, så har han den. För han berättade för mig att han har 1 miljard kassetter och så vidare. Och han har gått igenom sina rullband för att se om han hade mastern. Men det hade han inte. Så nu var nästa mål att han skulle gå igenom sina kassettband. Och om han hittade, and I do recall a tape saying Balls of Fire, but I have no idea what's on it. I'm gonna find it for you. Om han hittar det så har han lovat att jag ska få ta del av det på något sätt. För det är aldrig någon som har frågat efter det. Och det tycker han är synd också. Så jag sa, du bara skicka det rekommenderat hit så digitaliserar jag det. Jag betalar all frakt. Jag kan köpa bandet för några tusen av dig. Liksom. Han bara, nej. Det här måste ni ju få höra om ni nu är några som bryr er. Så håll tummarna, gott folk. För det är ju så. Vi har väldigt lite information om låtarna som spelades. Jag ska be att få ta fram en liten annons, eller inte annons, utan det är en i den svenska Kiss Army-tidningen, om det var Ozone eller vilken det var, så har vi en liten rapport här. För då är det så här, 29-30 april gör de sina showcase-gig, efter det gör de eventuellt en demoinspelning, men sen är det ju dags att visa upp sig på riktigt för folk. Så den 17 juni 1986 gör Balls of Fire sitt första gig på riktigt, för en riktig publik. Det står ofta den 16 juni, men det är den 17 juni som är dagen och ingenting annat. Då spelar de på The Roxy i Los Angeles, en anrik klubb där bland annat Genesis och Marillion har spelat. Väldigt trevligt. Och i Kiss News nummer 5 så har vi följande lilla annons. Och det här är ju sånt, när man läste det då eller så bara, ja, okej. Men idag är det här ju ovärderlig information eftersom det är information från tiden. Och det är ju ingen som minns låttitlar eller någonting. Så det har ju varit väldigt bra att ha. Peter Criss grupp Balls of Fire har gjort en turné i USA. Okej, det är turné. Det var vidlyftigt sagt. Vi kommer till hur många spelningar det blir. Premiären gick av stapeln på klubben Roxy i Los Angeles den 17 juni i år. Låtarna de spelade var Dreaming, Blue Don't Look Good On You, Ocean, Private Dreams, Dance With Me, You Can Have Me, Feels Like Heaven från soloalbumet Let Me Rock You och Next Stop My Heart. Det här är enastående. Här har vi alltså tydliga låttitlar utan gissningar, utan det här är, någon har varit och sett, jag gissar att de har fått det från en amerikansk, jag tror inte det var någon svensk över och så, bara så Fire, så jag antar att de har fått det från någon amerikansk fanclub-tidning eller någonting sånt. Det har jag däremot inte hittat själv. Så alla ni som samlar fanclub-tidningar, för ni är ju ganska många, det vet jag. Kan jag få vädja till er? Kan inte ni kika igenom era gamla, framförallt amerikanska såklart, och jag vet inte vilka som var igång på den tiden, men kan inte ni kika? Om ni hittar minsta lilla om Balls of Fire, så är det ju 86 eller möjligen tidigt 87, beroende på hur lång pressläggningstid man hade. Och om där står någonting, där är någon bild eller någonting, bara fota av det, ta med smartphonen eller scanna eller vad som helst och lägg upp på Alex Room Service-sidan eller maila eller skicka ett message till mig eller någonting. Jag skulle hemskt gärna vilja se mer, för jag misstänker att det har stått mer i engelska fanclubs-tidningar eller amerikanska. Så snälla, om ni har några sådana, titta gärna. Jag vet att ni är några stycken där ute. Och så får ni en anledning att titta i gamla fanclub-tidningar, och det är ju alltid roligt, som vi vet. Vad vet vi då? Vi har de här låttitlarna, och de kan inte komma från de andra spelningarna riktigt. För det nämns för få låtar. Jag misstänker att det här är premiärsetlist. Ja, det står ju faktiskt det. Låtarna de spelade var premiärinkomsttagarna. Okej. Så det här skulle kunna vara setlisten från första giget, den 17 juni. Då är vi ju så här lyckligt lottade att Mark Piotrowski, han var på Pabst Brewery-giggen och fotade. Och sen var han och tittade på det andra giget de gör. Det andra giget de gör är på The Whiskey den 30 juni. Två veckor efter spelningen på The Roxy. Och nu är det lite, det är nästan som att Jane, sångerskan, har tänkt på att, ja, men det här med bootleggers och svenskar som är intresserade av datum, de kommer att researcha detta och då vill jag ge dem info. För hela detta giget börjar med ett intro och sen så ett konstigt filmintro, något sånt, det är någon som säger meningen Balls of Fire och låter lite filmmusik. Och sen säger hon, "This is only, you are a special audience tonight, this is only our second gig in front of people." Vad gör då detta? Det berättar ju för oss att eftersom vi vet att den 17 juni var premiären och att detta då är den 30 juni, då vet vi att detta är det andra giget. De har alltså inte spelat några gig mellan The Roxy 17 juni och The Whiskey den 30 juni. Tack för det, Jane. Fantastisk information. Jag är dig evigt tacksam. Då har vi en setlist på detta giget som jag har grunnat på. Och om jag använder mig av setlisten från The Roxy, då är det här lilla nyhetsklippet från Kiss fanclub-tidningen, och lite egna funderingar, så har vi en låtlista som heter Intro. Ja, det är ju introt. Ja, det fattar de väl. Jag behöver inte säga det. Första låten, I Found Out. Det där är min gissning. Sen kommer Blue Don't Look Good On You. Sen kommer Dreaming. Och sen har vi en låt som jag har skrivit i min textfil som Why Don't You Dance With Me. Det kan vara Dance With Me, det kan vara Why Don't You inom parentes. Men det är refrängen. Så jag gissar att det är Dance With Me eller Why Don't You Dance With Me. Nästa låt, You Can Have Me. Och så har jag lagt till Baby, för det är också refrängen. Så att eventuellt är det det de sjunger. Nästa låt heter Hurry Up. Och det vet vi för att hon presenterar den. Tack för det, väldigt trevligt. Låten efter det. På min tidiga, sämre kopia av denna spelningen så tyckte jag hon sa Rabbit Dreams. Jävla konstig låttitel. Och det heter den ju inte heller, den heter Private Dreams, för det hörs tydligt numera. Sen har vi en av de låtarna som vi inte vet något om. Jag har döpt den till Love Will Surely Find You. För det är en del av refrängen som är återkommande. Den kan lika gärna heta Hip Hop Galopp, jag heter Askkopp. Det vet vi ingenting om. Så min gissning, Love Will Surely Find You, och ingen av de fyra bandmedlemmarna jag har frågat om detta minns låten. Ja, då har jag till och med skickat inspelningarna till alla de tre, inte till Peter själv dock. Minns fortfarande ingenting när de lyssnar. Vilket folk, va? Låten efter detta, Feel Like Heaven, den gamla Peter Criss-klassikern. Eller hur var det nu? Skriven av Gene Simmons såklart. Jag ska berätta lite mer här strax. Näst sista låten, Make Your Next Stop My Heart. Eller Next Stop My Heart som den heter i Kiss Center, Kiss News-tidningen. Och den sista låten, frågetecken på den, men det verkar väldigt tydligt att den heter Mr. Pretender. Jag tar det snabbt igen här. I found out, blue don't look good on you, dreaming, why don't you dance with me, you can have me baby, hurry up, private dreams, love will surely find you, feel like heaven, next stop my heart och Mr. Pretender. Då är det så här. På detta giget står då en massa folk från Atlantic, skivbolaget. För Ron Rainey har sagt att om du till Peter att håller du bara ut i detta bandet så kommer vi att signa er. Och så. Ni kommer få en skivkontrakt med Atlantic och det kommer att bli fest och gröna skogar. I Peters bok så står det att alla i publiken vrålar efter Peter. Och efter att spelningen är färdig så går Atlantic därifrån och skiter i dem. Och det gör även han. Och that was the end of Bars of Fire. Där har vi ju ett direkt faktafel. För det här är det andra gigget av dem de gör. Och jag har fler. Så där minns han helt fel. Lite förståeligt. Jag tror inte han bryr sig själv jättemycket om denna tiden. Men det hade väl ändå varit kul om man hade orkat engagera sig lite. Men det är ett faktum att Atlantic-folket står där. Det är även ett faktum att alla hör att publiken, det är en ganska stor publik för att vara ett litet skitband, alla är där för att titta på Peter Criss. Verkligen. De skriker till Jane, move it! We want Peter! Och liksom, de skriker efter drum solo, de skriker efter Beth. Jag tror fan i mig det är någon som skriker hooligan också. Och hon blir ju vansinnig på detta. För hon vill ju, hon är ju frontmänniskan och vill vara den som står längst fram och syns. Hon är ju totalt ointresserad av Kiss, verkligen, på alla sätt. Och hon hävdar, enligt Peter, att hon inte vet vad Kiss är för något. Så han bjöd hem henne och visar guldskivorna. Och då säger hon, oj, ni verkar ha varit stora. Det är ju självklart en lögn. Men om det är han som ljuger eller om det var hon som ljög, det får vi lämna därhen. Men självklart visste hon vilka Kiss var. Det är ju töntigt att tro någonting annat. Annars har hon ju levt under en sten, liksom. Men här finns ju en konflikt. En väldigt, väldigt tydlig konflikt. Peter vill gärna sjunga några Kiss-låtar och ser ju det kommersiella i detta. Det här är ju ett väldigt okänt band, det är ju ingen som bryr sig om dem. Men så har de fått en kändis på trummor. Och han ber då, tillsammans med Robert Raylove, så pratar han med managern. Och även John Pakalenka verkar det som. Att vi tycker vi skulle köra någon Kiss-låt. Jag skulle vilja sjunga Beth bland annat, det är en av mina stora hits. Jag skulle även tycka att vi körde någon annan låt. Man kan ju gissa att de skulle köpa Nothing to Lose eller någonting. Och Jane blir fullständigt skogstok över detta också och vägrar. Hon vill inte att det ska spelas någon sån, utan det enda hon då går med på det är att de kör en låt från hans Let Me Rock You-skiva som heter Feel Like Heaven. Och liksom hon hånar honom nästan när hon presenterar den. Det är ju roligt för oss fans, för vi får en sjukt obskyr låt. Jag skämtar inte. Gene Simmons skriver en låt som Peter Criss spelar in på sin andra soloskiva som säljer 4x var han köper 3 själv. Och sen spelar han den låten live. Det är ju ändå för jävla häftigt. Och finns det någon som helst, alltså om du inte hittar någon annan anledning att lyssna på Bars of Fire, så måste du ju lyssna i alla fall på den låten. Det fattar du ju själv. Annars kan du lägga på nu. Jag tänker inte prata mer om du inte går in och lyssnar. Ja, vad ska du lyssna? Ja, det får vi se. Vi kommer till det. Jag är inte färdig än. Ja, nu går det fort här. Ni märker. 30 juni, The Whiskey, andra giget. Och Jane är snäll nog att berätta det för oss att this is the second time in front of people. Och det tackar vi för. Och går vidare med att de fortsätter repa. Det kan vara här de spelar in demokassetten. Det vet vi inte om, vet vi ingenting om. Men de är lite lediga igen fram till den 24 juli. Den 24 juli står de faktiskt på The Hollywood Palace. Det här är lite klassisk mark ändå. Vi har Ace Frehley spelar ju där titt som tätt vid denna tiden. Eller inte riktigt 86 såklart, men lite efter. Och faktiskt går ju Peter upp 1990 och har nu på att spela med Ace på Hollywood Palace. Jag tror de kör Juice i slutet av giget på Freely's Comets. Nej, Ace Frehley's Trouble Walking to Me. Fin tid, fint ställe. Och där står Mark Piotrowski, denna fantastiska människa. Hats off Mark. Mike Piotrowski. Jag har nog sagt Mike, men han heter nu Mark. Jag ber om ursäkt. Men du förstår inte detta ändå, så det skiter vi i. Och spelar in. Och efter introt, mycket riktigt, så hör vi henne igen. You are a very special audience because this is our third gig in front of people. Tack för det, Jane. Då vet vi, de har inte gjort några spelningar mellan den 30 juni på The Whiskey och den 24 juli på The Palace i Hollywood. Helt fantastiskt. Att, alltså, så här skulle, lyssna nu, alla ni som spelar i band, nu lyssnar ni jäkligt noga här. Ni kan tycka att det ni gör idag är oviktigt, men det kan stå en i publiken och tejpa detta. Eller om 26 år kan det sitta någon vid en dator eller med sladdar inkopplade i hjärnan och researcha det ni gör i Düsseldorf på lördag. Så jag tycker när ni går upp på scenen så presenterar ni samtliga medlemmar, datum, klockslag och låtlistan på tre olika språk. Bara för den eventuella möjligheten att när ni sitter på ålderns höst och det ringer någon ifrån Kuala Lumpur och undrar lite över det där bandet ni spelar i, så har ni liksom, ja men vänta, jag har en inspelning här, jag har skrivit ner här, här är all information, varsågod. Kan vi vara överens om det? Tack. Ja, det fattar väl alla att det är jag som kommer att ringa, men det, jag kommer inte att bo i Kuala Lumpur. Tyst nu. 24 juli Hollywood Palace, och det är ju korta sätt. Första giget där som finns inspelat från The Whiskey är 50 minuter och detta är bara 43. Där har vi låtar som, nu läser jag rakt av igen. I Found Out, Blue Don't Look Good On You, Get Off My Back, som inte var med på The Whiskey. Dreaming, Why Don't You Dance With Me, Private Dreams, You Can Have Me Baby. Och så mitt frågetecken, Love Will Surely Find You, Sen Feel Like Heaven och Make Your Next Stop My Heart. Här har då intresset antagligen falnat lite, för det låter som en väldigt tom spelning. Det är lite ödslig lokal, men där är ju folk och alla skriker efter Peter. We want sticks! Drum solo! Peter! Peter! Och Jane tycker det här är fullständigt... Hon är ju vansinnig över detta. Och det är hon privat också, har vi fått veta. Men nu spelar de några spelningar i rad. De spelar denna spelningen den 24 juli, sen spelar de i en ort som heter Glendora på The Timbers Club den 25 juli dagen efter. Finns en konsertreklam för detta. Och sen finns nästa gig också den 26 juli. Tre gig i rad alltså på The Waters Club i San Pedro. Där står Piotrowski igen och spelar in. Och ni har redan gissat det. Mycket riktigt så säger Jane då att you're a very special audience. This is our fifth time in front of people. Så då vet vi. Vi har liksom hela timelinen färdiga. Det är så fantastiskt. Jag blev nästan tårögd. Setlistan är samma i San Pedro som den var i Hollywood. I Found Out, Blue Don't Look Good On You, Get Off My Back, Dreaming, Why Don't You Dance With Me, Private Dreams, You Can Have Me Baby, frågetecknet Love Will Surely Find You, Feel Like Heaven och Next Stop My Heart. Det här är den sista kända inspelningen av Balls of Fire. Nej, säger någon, det är det inte, för jag har faktiskt ett gig från The Palomino i Hollywood. Nej, säger jag då. Jag har fått den på CD 4 gånger. Kassett först och sen CD 4 eller 5 gånger. Och den är alltid en felmärkt The Whiskey. Eller en gång var det nog en Hollywood Palace också. Men den har alltid varit ett annat gig. Och vi har ju det här fina introt. Hon berättar ju vilken spelning det är. Därmed inte sagt att den inte finns inspelad. Så alla ni som nu tänker att naha, nu ska jag motbevisa honom. Ja, men gör det snälla. För jag vill gärna ha ett fjärde gig med Balls of Fire. Så har ni kassetten eller CD:n och det står Palomino, North Hollywood, 16 eller 15 augusti. Så snälla gå in och lyssna. Ni hör direkt i början. Antingen innan första låten eller innan andra låten, så säger hon att det här är andra, tredje eller femte gigget. Säger hon att det är ett sjätte eller senare gig, skicka kassetten till mig eller kontakta mig. Jag betalar för den och överför den och så släpper vi ut den. För det är så här. Efter då det femte gigget i San Pedro, så enligt många källor spelar de 2 kvällar på The Palomino i North Hollywood, 15 och 16 augusti. Detta stämmer inte. All research jag har gjort pekar på att de bara spelar 1 gig på The Palomino. Även billboarden utanför, nämligen. Det finns en bild på detta. Så jag vet inte riktigt. Jag tror att den 15 är från en gammal felmärkt kassett. Att ja, det var där någonstans i mitten av augusti. Och så har det liksom, eftersom ingen annan någonsin verkar ha researchat detta, så har det bara blivit att jag spelar 2 kvällar. Vem fan bryr sig? Och jag bryr mig så pass mycket att jag har försökt leta. Och jag har konsertreklamen, jag har en affisch och jag har ett foto på billboarden utanför där det står Balls of Fire with Peter Criss of Kiss 16 augusti. Mycket mer bevis än så går inte att få, så sitt nu ner och tänk på något annat. Dessutom, det här ska då eventuellt vara det 6:e giget de gör. Och Robert Raylor är ganska övertygad om att det är det sista. För det är här det tar slut. Men jag har en konsertannons för en klubb som heter Gazaris. Där bland annat Guns N' Roses spelade, tror jag, vid den här tiden också i West Hollywood. Den 22 augusti, en vecka eller vad blev det, 6 dagar efter The Palomino. Och när jag skickade den till Robert Raylor så sa han att jag är inte säker på att vi genomförde den spelningen. Det skulle vara jäkligt sorgligt om vi gjorde, för det var ett jäkla ruttet ställe. Men visst, du har ju annonsen, men jag minns inte det och jag är inte säker på att vi genomförde spelningen. Så han bad mig kontakta Ron Rainey som då var manager för Balls of Fire. Och det har jag gjort, men inte fått några svar. Så vi kommer eventuellt aldrig att få veta. Vi kan bara utgå från att vi har en annons, men vi har även en basist som säger att jag tror inte vi spelade. Och sånt har ju hänt tidigare. I vilket fall, det här, det är det sista vi vet. För det är här det tar slut. Här har liksom konflikten byggts upp under ett par månader och Jane och Peter hatar varandra. Han berättar ju att han tyckte hon var snygg och så i boken, så han är ju lite positiv till henne. Han tyckte hon sjöng bra, men han hatar verkligen henne här. Och det som händer är att Raylor och Criss och i viss mån Pakalenka i en kort stund överväger att fortsätta utan henne. Men there was a conflict of interest för Robert Raylor var tillsammans med Jane vid denna tiden. Så det slutar med att Peter slutar i augusti och sen så tänker de ska fortsätta. Och sen tar det ju slut. Första tar ju bandet slut, men sen tar ju även kärleken slut. Så i efterhand kunde de ju faktiskt, speciellt Robert Raylor och Peter Criss, var väldigt nöjda med varann. Så de var faktiskt lite inne på att skaffa en annan gitarrist. Vilket ju osökt får mig att tänka på en annan liten passus han nämnde. De var tillsammans på något gitarrshohej i Kalifornien, Peter och Raylor. Och det var inte NAMM, för jag kollade. Första NAMM någonsin var i januari 86, så det var alldeles för tidigt. Så det här var någonting annat någonstans där på sommaren. Och där träffade de Ace. Och han sa det var skitroligt att se dem ihop. De var roliga ihop och jag stod faktiskt och tänkte fan, vi borde norpa honom här och nu. Och då kan man ju som Kiss-fan tänka, tänk om det hade blivit någonting med Peter och Ace i ett band på den tiden liksom. Och vi vet ju att Ace var ju också i limbo här sommaren 86. Han gjorde Cat Club-spelningen, 2 låtar med Richie Scarlett och Anton Figg 24 september, men i övrigt gjorde han ju ingenting 86. Så att, ja, mycket spännande. Och liten passus bara som, ja, vi kan ju inte bekräfta det, vi har inga bilder, så, men fan vad häftigt alltså. Men det hände ju inte och Balls of Fire tar slut, eller rättare sagt, och det är nu det här blir, jag ska försöka bena ut här, för det som händer är att Peter försvinner ur bandet, men de väljer att fortsätta. För 1987, tidigt, så copywriter Jane Book 4 eller 5 låtar inspelade i studio med ett band som heter Balls of Fire. Där hon nämner Pakalenka, Raylor, sig själv och en trummis som heter Mike Seyfried. S-E-I-F-R-I-T. Det är ett väldigt ovanligt namn, jag har försökt hitta info om honom men jag hittar inte honom alls. Jag gissar på att det här faktiskt är demotejpen från 85. För Raylor kan inte minnas att de gick in i studio efter att Peter hade lämnat dem sen. Så antagligen har hon copyrightat låtarna bara, men hon gjorde det 87. Så det är det som är datumet på dem. Problemet är, jag har försökt hitta de här jäkla låtarna, för där måste vi ha låttitlar. Och det skulle man ju kunna se liksom, vad är det för låttitlar och så vidare. Men jag har inte hittat det. Jag har inte hittat var de är copyrighted. Det här är info jag har fått från Julian Gill på Kiss Monster, Kiss Fuck. Så jag antar att det är sant, men det kan vara en skröna också såklart. Men det här namnet Mike Seyfried var ju väldigt speciellt. Så. Men det är så här det tar slut. De börjar spela på riktigt live efter de här showcase-giggen. Så börjar de spela på riktigt den 16 juni, eller 17 juni. Och den 16 augusti, 2 månader senare, är det sista bekräftade gigget på The Palomino. Sen kan de ha gjort ett till veckan efter. Det är mindre än 2 månader som de är ute och spelar live. Därför att Peter och Jane hatar varandra. Så jävla synd. För om man nu lyssnar. Ja, men vi vill ju lyssna, säger nu ni nu, lyssnarna. Ja, vi kommer ju till det. När ni har lyssnat färdigt. Ja, spring inte härifrån. Utan när ni har lyssnat färdigt på den här podden. Så kan ni knalla in på. När ni har lyssnat färdigt på den här podden så kan ni gå in på min YouTube-sida 12is77. Där hittar ni de 3 kända inspelningarna direkt från mastertapen. Har jag lagt upp dem. Och jag lägger dem i en spellista också så ni, om ni vill lyssna i rad. Men de ligger där för det är liksom dags att de få personerna som bryr sig ska kunna lyssna och jämföra. Och framförallt kunna jämföra med sin tape där det står Palomino. Så gå gärna in och lyssna där. Det är förhållandevis bra ljud för att vara 86, men det är för att det är masterkopior. Speciellt den sista var ni väldigt bra där, San Pedro tror jag. Jaja, ni får själva tycka vad ni vill om kvaliteten. Jag tycker väldigt mycket om det. Jag är lite sådär svag för musiken. Hon sjunger ganska bra, lite falskt emellanåt, men hon har en hygglig röst. Det låter som att de har en keyboardspelare, det är inte så. Det är basen som är någon slags syntbas, berättade han Bobby Raylove. Så att han kunde liksom lägga grundakord på den och sen spela bas samtidigt. Det här vet ni gitarrtekniker och bastekniker i lokalen mycket mer om än jag. Jag har en bild på den, den ser jäkligt rolig ut. Rolig, kantig och konstig. Men det blir lite som att det finns liksom lite mer grund. Inte bara bas och trummor, inte alls liksom som Mountain eller något sånt. Det här är ju inte tungt någonstans. Det här är väldigt poppigt, melodiöst. Och tyvärr inga trumsolo. Det är det som händer på det sista giget där som är inspelat i San Pedro. Så skriker de efter drumsolo och Jane bara "They wanna hear a drumsolo!" Och då hör man dem lite stöj på scenen och sen hör man Peter skitförbannad "I ain't doing no fucking drumsolo!" Ja, sedvanlig Peter klass. Så so that's it, gott folk. Detta är alltså historien om Bars of Fire. Det är en kort historia och vi vet fortfarande inte jättemycket, men detta är vad vi vet och nu har jag pratat med alla 4. Så det som skulle kunna hända är ju att 1. Robert Raylove hittar kassetten och vi får ut lite studioinspelningar och då är det fest i dagarna 7 kan jag säga. Då blir det både prinsesstårta och svartsvallbakelse. 2. Att Ron Rainey hör av sig och minns någonting. Det är ju inte alls säkert något av det. Det verkar inte som att han tänker höra av sig och framförallt så menade Robert Raylove på att ja, om han minns något så är det nog ungefär det jag har berättat. För, ja. Men det vet vi ingenting om för han har inte hört av sig i vilket fall. Så att nu får ni spola tillbaka det här och så ta fram papper och penna och börja anteckna lite där. Jag skriver ner låtlistorna också på YouTube-kanalen där så ni kan skriva ner och sådär. Och så får ni skriva ner och så får ni plugga detta så blir det förhör nästa gång. Nästa gång som vi ska ha podd. Och jag tänkte att vi ska ha podd i slutet av april där innan spelningarna och innan Kiss-dokumentären på SVT. Så kanske en liten... Det blir ingen uppvärmningspodd, men det kanske blir en uppvärmningspodd. Jag vet inte alls vad den ska handla om. Jag har fått många tips. Tack, skicka tips. Det är jätteroligt. Jag vill gärna göra en podd om Lick It Up. Det har jag inte gjort. Eller har jag det? Jag minns ju inte snart hur många poddar jag har gjort om vad. Så att skicka tips. Och en vacker dag så faller ditt tips i god jord. Och jag bara, wow, det där pratar vi om direkt. Och så blir min fru arg på mig. Och så får jag börja prata in i den här istället. Och så blir ni mycket gladare än vad alla andra blir. Och så blir det bra. Som vanligt, tack för att ni lyssnar. Verkligen, på riktigt, tack av hela mitt hjärta för att ni lyssnar på detta. Ta hand om varandra, krama varandra i trafiken och ja, en drink till Tompe Tillberg idag som ett litet tack för den han var. Nästa gång så är vi kanske i havet. God afton.